Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn kom, tycker Britt.
Internet är heta linjen för datorer.
Här är ett exempel som kan bli verklighet i framtiden.
World Wide Web.
I en tidningsartikel i Svenska Dagbladet beskriver en då 37-årige Thomas Olin ett system av mer eller mindre centralt belägna datorer i direktkontakt med datainsamlande apparatur. Han spår att de kommer att finnas i varje hem och användas av banker och resebolag, men att det framförallt kan bli intressant ur ett demokratiskt perspektiv. Med tanke på året då artikeln publiceras, 1971, får man säga att Thomas tankar är otroligt framsynta. Internetmuseum har träffat Thomas Olin, internetpionjären som importerade det första sociala mediet i Sverige, la grunden för KOM-systemet, förde in text-tv-internet och deltog i den första IT-kommissionen, bara för att nämna några saker. Få andra har varit inblandad i fler viktiga skeden i den svenska internethistorien än han.
Thomas Olin, jag sitter här med en artikel som du har skrivit. Och den är från 1971. Den är publicerad i Svenska Dagbladet och den har rubriken Närdemokrati i dataåldern. Varför sitter jag med den här artikeln?
Ja, man ska ha ett samtal om kommunikationernas begynnelse. Så tycker jag det är stimulerande åtminstone för mig att tänka på att det fanns tankegångar redan tidigt. Och så ska vi säga häftiga saker som att knyta ihop televisionen med telefonen fanns ju faktiskt i tankegångarna hos några enstaka personer redan i början på 70-talet. Men egentligen just att använda ett sånt då medium till demokratisk kommunikation, det var inte prövat, det var inte relevant. Och jag fick inte mycket respons heller på artikeln för att jag förutsatte egentligen att det kommer att finnas ett nät som vanligt folk, alla medborgare om de så vill, skulle kunna kommunicera med. Politiskt till exempel. Sådana nät fanns inte. Det fanns datorer naturligtvis som kunde kopplas samman, men det hade man på allvar inte riktigt börjat med någon skärpa, utan det var helt enkelt lite grann av fantasier. Om vi hade haft ett nät skulle vi kunna bli mera levande och mera medborgaraktiva medborgare i ett politiskt perspektiv. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag minns fortfarande hur jag fick kalla kårar på ryggen när jag kom att tänka på just att Tänk om alla människor i sina hem har ett redskap som de kan uttrycka sin vilja med. Det är en knepig organisation man ska göra, men vilken underbar möjlighet för människor att få sina uppfattningar, sina meningar sagda.
Hur kommer det sig att du fick den här idén, att du skrev den här artikeln? Du var 37 år då, 71.
Jag läste i en engelsk tidning att det fanns en kille som jobbade på British Post Office som hade kopplat ihop tv och telefon. Han hette Sam Fedida och han hade startat ett projekt borta i England. Jag åkte över och träffade honom och blev så inspirerad. För han sa att ja, alla människor har ju tv eller kommer att ha tv. Så att med telefon där till så är det här en stor möjlighet. Det var väldigt tidigt, men ändå så fanns det också strax efter, kan man säga, erfarenheter från Frankrike som med sitt Minitel-system också lanserade liksom möjligheten att alla skulle kunna kommunicera. Och för mig var att kommunicera demokratiskt, det har alltid varit kanske det mest fundamentala sättet att använda vad som nu är internet.
I artikeln så beskriver du eventuella risker i framtiden för manipulation till exempel, men du för också fram hur det kan användas till att lämna in sin deklaration eller låna böcker på biblioteket eller boka resor. Och det här är alltså 1971 och det är liksom långt innan det här har blivit verklighet. Hur kunde du Hur kunde du få ha en så tydlig bild?
För mig har informationssamhället varit väldigt levande och mångfacetterat redan från början. Jag fantiserade om ett samhälle av en helt annan innebörd än det som fanns då. Och jag har aldrig sett några gränser med någon skärpa i informationssamhället. Informationssamhället är ett samhälle som är gränslöst och därför var alla tänkbara mänskliga aktiviteter naturligtvis möjliga. De här som du nämnde, att man kunde slå upp vad man skulle inhandla och vart man skulle resa och så vidare. Det var naturligt, det var en bit av samhället. Finns det i verkligheten så kan vi avbilda det på nätet. Tyvärr fanns inget nät, så att jag var lite ensam i det.
Om vi ska backa bandet lite, så du kom ju från en väldigt politisk familj. Och den här artikeln hade ju också rubriken När demokrati i dataåldern. Din pappa var folkpartiledare och din syster hette Ann Wibble och var finansminister. Hur kommer det sig att du inte sökte dig till politiken?
Ja, han var 9 år yngre än jag och var inte finansminister då. Hon blev sen på början på 90-talet. Det är klart att jag hade nog kunnat bli politiker om jag hade känt kallet. Men när man är ung så vill man bana sig en egen väg. Det gäller nog oss alla säkert också, dig. Och jag ville göra något annat, så att jag tyckte också att det var, utan att det var uttalat för mig själv, jag befann mig väldigt nära min fader. Jag var med honom på många evenemang och jag bar trunken när han hade sina stora debatter med Tage Erlander i Vasaparken just inför valen då på 50-talet och så vidare. Och jag hade sett så mycket politik så att jag tyckte inte att det var my cup of tea, utan jag ville göra något annat. Så att jag började med helt andra saker. Musik har alltid varit kul, jag håller på med länge. Och så småningom så dök datorerna ju upp. Och det första jobb jag tog var att jobba på Facit, som ju då arbetade med Besks storebror, en av de första Facit EDB3. Och jag började programmera där och kom sen in i undervisningsapparaturen och kom sen tillbaka till universitetet och så vidare. Men det var lite grann, jag vet inte kalla det, det var ingen protest, jag hade inget emot. Jag är själv liberal och har, utan att ha fått något direkt påbrå explicit från familjen, så har jag känt det naturligt att vara en liberal tänkare under hela livet och är det fortfarande.
Ja, alltså vi har ju intervjuat ganska många internetpionjärer för internetmuseums räkning här. Och det är väl få av de pionjärerna som varit inblandade i så otroligt många moment i den svenska internethistorien i alla fall. Som du har. Jag skulle nog säga att du är den som har varit med om flest. Så att vi har liksom en diger lista att gå igenom här. Det gäller KOM-systemet, det är Videotex, det är Forum Planet, det är Teleguide, IT-kommissionen och så vidare, och SeniorNet, och det tar ju liksom aldrig slut. Det är stora internethistoriska skeenden som du har haft ett finger med överallt här.
Det blir färdigt till kvällen.
Ja, precis, så att vi kör här nu dagen igenom. Men bland annat var du ju med och startade ADB. Det här nya ämnet informationsbehandling i Stockholms universitet. Men om vi ska hoppa därifrån till Therese. Vem var det eller vad var det?
Jag kom att jobba i en statlig utredning just före Therese-projektet. Det var en statlig utredning som skulle undersöka och föreslå om vi skulle börja bygga stora datorer i Sverige eller inte. Omedelbart efter det så jobbade jag på styrelsen för teknisk utveckling. Och vi fick där information om att det fanns möjlighet till mera personlig kommunikation genom att använda telenäten på ett då oprövat sätt. Och man kunde tänka sig också att telekommunikation kunde ses som en resurs som man kunde fördela i samhället till fromma för olika delar. Vi har ett avlångt land och kanske kunde fjärran delar upp i norr, vad vet jag, ha glädje av att socialt orienterad telekommunikation skulle vara värdefull. Vi bildade en arbetsgrupp som hade som målsättning att undersöka olika typer av telekommunikation i ett socialt perspektiv och huruvida man kunde använda det regionalt. Det fanns en efterfrågan på analys av regional utveckling helt enkelt. Och man kan bygga flygplatser och järnvägsspår, och det är också bra för regional utveckling. Men kunde man använda telekommunikation? Det var det som var frågan. Så att vi skaffade oss information i Amerika och då när vi var där i Kalifornien och kom hem med en kopia av det här Planet Forum-systemet. Den fick vi faktiskt köpa för $10,000. Det var 50 000 kronor på den tiden. Det var dyra kronor också. Men det var ju bra. Vi fick med den där hem, installerade den på QZ, Stockholms datamaskincentral, på en maskin som heter DEC 10, Digital Equipment, och kopplade upp den mot en kvartett av samhällen omkring Luleå och organiserade ett antal förevisningar av möjligheter för telekommunikationstjänster. Och då hade vi meddelandesystemet som vi hade då fått igång, nu talar vi om 1976. Och vi startade en del experiment där uppe. Therese, som det här projektet kom att kallas, det står för telekommunikation och regional utveckling i Sverige, Therese. Och det visade sig att det var väldigt inspirerande. Vi har organiserat en vecka av prov uppe i Luleå-trakten. Och där var Honorats Görings med landshövding och alltihopa för att bese detta märkliga att man skulle kunna förmedla samhällsservice på telenätet. Och det gjorde vi. Vi kom sen hem. Jag var alltså då på styrelsen för teknisk utveckling. Och jag måste nämna att jag hade vissa problem att få fram finansiering för det här. För det var exotiskt på den tiden, det som jag försöker beskriva nu.
Så vad var det för visioner som ni hade uppe i Luleå? Kan du beskriva vad ni tänkte er?
Vi hade visionen att många typer av samhällsservice skulle kunna underlättas genom förmedling via telenät. Vi prövade undervisning, vi prövade hälsovård. Och jag provade konsumentupplysning och vi provade företagskommunikation. Ett antal sådana samhällsnära tjänster kan man säga prövades. Så vi skrev sedan en rapport som beskriver det där. Det finns en liten rapport som vi har här bakom mig som i början på 77 beskriver de här proven vi gjorde. Och då slutar med att vi förordar naturligtvis att vi ska expandera de här proven, göra större, få bättre mätbarhet. Det blev aldrig så för att det är svårt att få fram resurser, för det var ju fortfarande ganska okänd materia. Men det här meddelandesystemet som vi använde kom att bli använt i många sammanhang där. Och det kom att spela en väsentlig roll. När vi kom hem så hade jag hade träffat Mary Turoff ifrån New Jersey under hösten 76. Och jag bjöd in honom till ett seminarium på styrelsen för teknisk utveckling i början på 77. Och då hade vi resultaten färdiga. Det var från Therese. Det var väldigt inspirerande. Murray hör ett bländande anförande. Och jag vet att Jakob och Torgny, Jakob Palme och Torgny Toleros var där. Och blev oerhört inspirerad av Murrays lansering, av hans variant av planet. Och det var ett mycket större system de hade byggt i New Jersey Institute of Technology, som heter IS-systemet, Electronic Exchange Information Systems. Och Jakob blev så inspirerad att han tillsammans med Torgny gick hem och startade omedelbart utvecklingen av det första COM-systemet. Och det var ju, jag är väldigt glad över att vi hade så nära kontakt då, med Jakob och mig. Och COM-systemet som sen Jakob och Torgny vidareutvecklade är ju en fundamental länk i den svenska utvecklingen. Det systemet som vi körde året före, det var ett amerikanskt system som inte var lika kapabelt som tekniskt som COM-systemet blev. Men det var roligt att få de här experimenten till stånd, och Therese-projektet finns faktiskt beskrivet på en hel del håll för tiden som ett av de första sociala telekommunikationsproven.
Och för den som inte känner till COM-systemet så är ju det lite av ett, ja, lite som Facebook fungerar idag, i alla fall vissa delar av det med grupper och annat där man kan skicka meddelanden. Som användes långt in på 80-talet eller mot slutet av 80-talet också.
COM-systemet var ett viktigt system som drabbades av en märklig åkomma, eller på säga. Det blev ju förbjudet av de rättsstripande myndigheterna. Vi hade en datalag då, världens första datalag. Och den ansåg att meddelanden som skickades på nätet var personuppgifter identifierbara på person. Och därför så kunde man inte tillåta det utan vidare. Så att första varianten av COM-systemet förbjöds. Och Jakob fick stänga butiken, men sen kom han ju strax tillbaka med en variant. Och det är nästan komiskt att rättsskipningen tror att man kan stoppa världen genom att förbjuda kommunikation mellan människor.
Ja, man kan väl lugnt säga när man blickar tillbaka i historien när det gäller sociala medier att allt som man diskuterar idag har diskuterats förr. Och ja, bland annat det här näthat och annat och hur man beter sig i sociala medier till exempel. Det är ju någonting som har diskuterats.
Låt mig ge ett exempel
som under lång tid.
Målande i början på 80-talet när det franska Minitel-systemet var i full fart, så uppstod frågan om vad skulle du använda det här för pornografi. Och det var många som hakade på det tåget, och det blev en livlig debatt om hur porren skulle liksom missbruka detta ädla kommunikationssystem. På samma sätt som när videon kom så var det någon som halade fram en förfärlig film, Motorsågsmassaken hette den, som också ledde till att vi hade en skarp kritisk syn till hur vi skulle hantera konceptet video här i landet. Så var det också för videotex, som alltså Minitel symboliserar, att det blev skadat av diskussionen om pornografi som ebbade ut, folk tröttnade. Men det har varit sociala problem som du nämner som finns idag på många sätt som Facebook kan missbrukas. Det fanns redan då.
Ja, nu kommer vi in på nästa ämne här som är videotex. Och det tror jag väl inte att var och varannan svensk vet vad det är. Några kanske kommer ihåg eller känner igen det. Men skulle du kunna beskriva lite...
Videotex.
Ja, videotex. Vad är det? Eller ja. Vad är det?
Slutet på 70-talet så tillsattes det en statlig utredning, informationsteknologiutredningen, som skulle analysera just det här med television och telenät sammanknutet. Man kallade det för data-tv. Och data-tv skulle utredas. Det var en stor parlamentarisk utredning. Och jag hade förmånen att vara huvudsekreterare i den utredningen. Sven Gustafsson var ordförande, en mycket stark och inspirerande ordförande. Vi gav ut en bok som berättade vad data-tv och för den delen också text-tv egentligen var för något. Och sen slutbetänkandet kom i början på 81 där man beskrev just hur ett sånt medium med televisionen och telefonen samverkande skulle kunna se ut och i vilken utsträckning det skulle vara relevant att styra det i någon samhällsperspektiv. Skulle man till exempel ha reklam i ett medium som ju väl ändå var någon sorts tv, var det inte det? Och det blev en laddad diskussion i den där utredningen. Televerket var naturligtvis med. De hade startat tidiga data-tv-försök. De kallade sitt system för datavision. Och det demonstrerades och väckte positiva uppståndelser. Det var ju väldigt spännande detta. Sen kom man att förstå att datavision var inte ett bra ord och data-tv definitivt inte. Så vi döpte det till teledata. Och betänkandet från informationsteknologiutredningen 1981, det talar om teledata och text-tv och telefax också. Och hur ska man göra med detta? Ska man ha en stor statlig satsning på sådana här nya medier? Faktiskt hette den här delbetänkandet, hette nya medier. Ska man göra som i Frankrike? De hade låtit staten vara med och bestämma hur de bygger ut sitt telenät för Minitel-terminalerna. Staten hade pumpat in en väldigt massa pengar där och de ville helt enkelt att Frankrike skulle framstå som ett starkt teknologiutvecklat land och Minitel och det Teletel-nätet som det använde var egentligen ett industripolitiskt experiment och det kom att väcka stor uppståndelse för det här var väldigt tidigt de små tjusiga Minitel-terminalerna som jag besökte en fabrik för den här gången. Så skulle ta fram då specifikationen var det fick kosta 1000 kronor, inte mer att ta fram en sån terminal. Och det gjorde fransmännen och det expanderade kraftigt över världen. Men när utredningen som vi hade hemma tittade noga på de olika typer av teknik som fanns och kom att föreslå en reglering av vad som då var teledata kallat. Det var ganska märkligt men det blev en diskussion mot slutet av det här utredningsarbetet där det fanns personer som tyckte att det är väl ändå tv. Man visar grejerna på en tv-skärm så är det väl tv. Därför måste vi ha samma typ av rättslig reglering som televisionen. Det vill säga reklamförbud och sådant. Och utgivaransvar för de som ligger bakom. Utredningen delade sig för det fanns också ledamöter i utredningen som ansåg att man kan inte ha reklamförbud. Det här är inte tv, det är ett nytt medium, teledata. Strax efter så hade amerikanerna tagit över en del av utvecklingen och kompletterat den franska och den engelska tidiga versionen och lanserat ordet videotex. Videotex är det internationella ordet för det som först hette i vårt land data-tv, sen teledata. Och det kommer att heta olika saker i olika länder. Och videotex är alltså en typ av telekommunikation som är enligt min mening en direkt föregångare till internet. För vad vi gjorde under 80-talet med videotex, det var att ta fram en mängd olika tjänster, en mängd olika system som förmedlades via videotexnätet. Som Televerket byggde upp.
Ja, det kan man ju lugnt säga om internets utveckling. Att det är ganska många spår som har lett fram till där vi är idag. Så att det är ju inte alltid, det är lite svårt att säga vem är internets grundare till exempel. Eftersom det är liksom ett stort samarbete alltihop. Och om man då ska beskriva videotext så är ju det Det är ju inte exakt den tekniken som används idag på internet. Men tjänsterna och behoven och utvecklingen av dem är ju i princip samma. Och om man inte har använt videotext, hur skulle du beskriva det rent bildligt som man förstår idag? Om man kanske är född med, under iPhone-eran. Liksom.
Jag skulle säga att det var en babyform av internet. Och det är just som du säger, det innehöll många, väldigt många av de tjänster som nu finns på nätet, på internet. Vi hade, jag kan säga att det var en 10-årsperiod, det började på 80-talet och fram till slutet. Då videotex utvecklades väldigt starkt. Och många företag, organisationer och etablissemang etablerade sig på videotexnätet. Och Televerket drev det där framgångsrikt och det fungerade bra. Men man märkte successivt att problemet var att det var allt för stor mångfald. Det fanns ett videotexsystem i nästan varje land. Ett i Amerika, de här olika öarna av videotextsystem kunde inte riktigt kommunicera med varandra för den tekniska standarderna var olika och de hette olika saker. Starten då i England kallades för Prestel, Prestelephone, Prestel och Prestel-standarden som var en kodningslista över hur man skulle beskriva bokstäver och siffror. Kommer att användas i många länder, till exempel Sverige. Under 80-talet, stod det 80-talet, så körde vi Prestel-standarden. Fransmännen har alltid varit individer. De hade en egen standard, Antiop, och på sitt teletellnät. Tyskarna hade en standard som hette Bildschirmtext, som var en mera fullständig standard. Och amerikanerna hade en Aplips och kanadensarna var tidigt ute med sitt teledonsystem. Japan tog lång tid på sig för de hade svårigheter att få fram japanska tecken och kinesiska tecken på de här små skärmarna som fanns på den tiden. Och det var det, så att, men de skapade en egen standard som hette Captain. Och det fanns alltså en mängd sådana här öar och det var i början till videotex nedgång kan man väl säga. Och det är väl ofta så i samhället eller på sätt att stora förändringar uppstår lokalt och man ville på något sätt knyta ihop de olika videotextsystemen allt eftersom 80-talet gick. Men eftersom man hade olika tekniska standarder så var det problematiskt. Visserligen ändrades det några och tog över den tyska så kallade SEPT-standarden. Men det ledde ändå till att man på något sätt efterfrågade det som sen dök upp. Man visste inte hur det skulle gå till. Och det fanns, det fungerade bra. Man hade tusentals användare i många av våra vanliga länder. Och användarna var engagerade så allting var frid och fröjd. Men det fattades någonting eftersom man inte kunde kommunicera över gränserna ohämmat. Och jag kan väl säga att man väntade på att TCP på internetutvecklingen skulle komma, även om den inte var uppfunnen. Det fanns ju The World Wide Web som är, kan vi säga, ett sätt att knyta ihop datasystem, datorer och så. Det fanns ju, men det fanns inte någon stor gemensamhet ännu förrän in på 90-talet. Så att 80-talet blev då en mellanperiod, men den var viktig för den utvecklade rader av tjänster som sen kunde flyttas över direkt till vad som sen blev internet.
Jag ska nämna här att du har ju nämnt Minitel här i Frankrike som ju väl det allra mest framgångsrika systemet av de här du har nämnt. Som lades ner så sent som 2012. Hur kommer det sig att det blev så populärt då? Där.
Det var, som jag sa nyss, understött av franska staten. Och de har ett ministerium som både industri och telekommunikation på den tiden. Och det fanns en stark kraft i franska styret att helt enkelt främja Minitels utveckling. Det var under den tiden när presidenten hette Giscard d'Estaing, och han var väldigt positiv till att Frankrike skulle i Charles de Gaulles anda bli ståtligt. Och Minitel var ett projekt för franska staten. De understödde det och subventionerade tillverkningen av de här små terminalerna. Sen kom folk att använda det väldigt mycket av några mycket speciella skäl. Till exempel hade de haft problem med telefonkatalogen under lång tid i Frankrike. De har ont om skog i Frankrike, i förhållande till oss i alla fall. Och det var dyrt att trycka en telefonkatalog. Så att det fattades ett medium. Då kom Minitel in i bilden, och det fanns en annuär elektronik som den hette. Telefonkatalogen på nätet kom att spela en väldigt viktig roll. Och sen kunde man naturligtvis då skicka meddelanden från person till person via Minitel-systemet. Det var inte så avancerad gruppkommunikation, men det fungerade. Och det viktigaste av allt, tycker jag, det var att fransmännen uppfann ett ekonomiskt system, ett debiteringssystem som med en rad olika valutor, om jag så får kalla det, kunde skapa vad som blev en marknad. Och det fanns alltså möjligheter att etablera sig i Minitel-systemet på olika nivåer, och som var mer eller mindre kostsamma för användaren och för all del kostsamma för informationsproducenten också. Det här ekonomiska systemet var väldigt framgångsrikt, och man kunde lära sig att det fanns billiga teletjänster och dyra teletjänster. Det var rätt okänt då, för att användning av telefoni har alltid varit ganska i förhållande till det här väldigt jämn. Så att det fanns ett antal sådana här viktiga ting som fransmännen helt enkelt tog fram och understödde. Och det kom ju att sprida sig. Det blev ju, jag har sett siffran, jag har två siffror, en 17 miljoner och en 22 miljoner Minitel-terminaler innan det hela stängdes. Och det stängdes ju med någon sorg i hjärtat för många, för att fransmännen hade under 80- och 90-talet lagt sitt hjärta i Minitel. Och Minitel fanns överallt. Så kom internet och vill konkurrera ut det här. Och det var inte nådigt. Så de kämpade i det längsta ända till 2012, som du säger, att stänga Minitel-nätet. Då hade redan Televerket stängt vårt svenska videotexnät 10 år tidigare.
Ja, när vi ändå är inne på 90-talet så kan vi ju diskutera ett annat system, en annan satsning som gjordes då. Att den som kan sin internethistoria vet ju det här, att de här åren mellan 90 och 95 är ganska avgörande för det internet som vi känner till idag, med World Wide Web och själva den tekniska utvecklingen, alltså TCP/IP, att det blev den vinnande tekniken, så att säga.
Ja.
Och parallellt med detta så kommer det fram en ny apparat egentligen, som heter Teleguide, som är en telefon och den har skärm, och det är liksom en ny typ av dator. Men den använder inte det här internetsystemet. Kan du berätta, vad är det och vilken var din roll?
Internet fanns inte då. Teleguide levde då 1990 till 92 drygt. Ja, det är en egen, ett eget steg i utvecklingen. Jag kan väl säga att det är en direkt förebild, kan man säga. Det tar sig förebild i Minitel. Det var fråga om att göra en svensk Minitel-satsning. Och den starka kraften som jobbade med Teleguide hette Göran Asplund. Och han var en skicklig företagare, alltså ekonom, som startade en verksamhet, en provverksamhet som sen helt enkelt organiserades så att det fick tunga partners. Teleguide, när det började rulla på allvar, ägdes av Televerket, IBM och SLT. Och det var ju parter som var starka, de ville verkligen. Och jag har fortfarande en del texter som i början, typ 1981, säger att Teleguide, vi har utvecklingsplaner som är starka och expansionen kommer att vara dramatisk. Precis som den var, för att vilja säga, för Minitel-systemet. De olika öarna av Videotex under 80-talet hade visserligen expanderat, men inte så explosivt som Minitel, utan Teleguide var en svensk Minitel. Men det här, man kan väl säga att satsningen på Teleguide lyckades inte. Dels för att de tjänster som man tog fram och inbjöd till för att lansera via Teleguide-terminalen var inte så inspirerande, lockade inte på det sättet. Till exempel hade vi ju naturligtvis inte, som fransmännen, en telefonkatalog, som en grej som alla behöver. Visserligen fanns det en telefonkatalog på Teleguide, det var många som använde Teleguide-terminalen till det, men många andra tjänster kom inte fram i tid och hade varianter som inte var så människovänliga. Jag vet att man provade mot slutet att utveckla terminalen så att den hade kortläsare. Man kunde läsa smarta kort, lagom smarta på den tiden, för att kunna betala med. Och det var ju bra. Men antalet tjänster var inte tillfyllest för att Teleguide skulle expandera. Och jag vill lägga till att min platsen där var mera speciell, för jag hade mitt ansvarsområde var att utveckla offentliga tjänster på Teleguide. Och jag gjorde en del saker med Teleguide-terminalen. För mig var den terminalen minst lika god som andra terminaler som hade funnits. Och det fanns redan då persondatorer. De var lite klumpiga, men det fanns en Teleguide-programvara som man kunde köra på PC om man så skulle vilja. Och jag tog fram, analyserade en hel del saker som till exempel konsumentupplysning och sånt. Nu slår vi upp på Price Runner direkt om vi ska köpa en ny tv-apparat eller vad liknande. Och jag var flera gånger på Konsumentverket och försökte övertyga dem om att det var ett viktigt sätt att nå ut till medborgarna så att konsumenterna kunde vara medvetna om en affär som skulle bli. Men dåtidens konsumentverk var inte intresserade. De tyckte inte att användning av telekommunikation för att sprida konsumentinformation var någon bra grej. Och liknande sätt försökte jag få till stånd en sån här fast förteckning. En förteckning över ohälsa och sjukvård och mediciner. Det var också för tidigt. Men det fanns embryon som jag måste nämna. Redan på 80-talet så hade ordföranden i Videotexföreningen då, Thomas Persson, han jobbade på riksdagen. Och han jobbade fram prototyper så att riksdagens informationssystem kom att bli en tjänst som fanns på Videotex ganska tidigt. Och det var ju en fundamental bit samhällsinformation som faktiskt främjade utvecklingen i stort på många håll. Men för att avsluta Teleguide, tjänsterna räckte inte till och man hade för mycket lättsamma tjänster, tyckte jag. Och sen kom internet, pang, boom. Och då tog luften slut.
Ja, alltså om man tittar på det här, den artikeln du skrev 71 om hemterminaler och så. Var det Teleguide du såg framför dig då?
Ja, eller åtminstone Minitel. Mm. Det var det, för att jag såg framför mig en apparat som alla människor hade hemma. Som man kunde kommunicera med. Och jag kan säga att Teleguide var ett bra försök, men det misslyckades av olika skäl. Och det finns beskrivet det här misslyckandet för Teleguide. Det är intressant varför det blev så. Och jag tycker gärna man kan säga det du säger nu, att Jag såg kanske framför mig att något teleguide-liknande skulle kunna finnas i varje hem, precis som det nu har blivit.
Ja, nu förflyttar vi oss framåt lite i tiden här. Nu kommer vi fram till 1994, som är ju ett, och då hamnar vi i politiken igen, kan man säga. För 1994 är ju valår i Sverige och regeringen storsatsar på en IT-kommission bland annat, ledd av Carl Bildt. Och du blir involverad där. Kan du berätta?
Ja, då får man nog vara kanslichef för IT-kommissionen. Och det var ju en fantastisk kommission som vars medlemmar, sju stycken var statsråd, inklusive statsministern. Det var ett dussin var experter, chefer för Ericsson och alla möjliga. Fantastisk mängd av skarpa tänkare. Tyvärr kom de fram lite för sent i början på 94. Därför att man hade mycket väl kunnat starta den betydligt tidigare. Och under hela 93 höll man på. Men det var väldigt många som var intresserade av det här. Av ett alldeles särskilt skäl. Och väldigt många ville vara med och dela kakan, om man så får kalla det. Många olika tjänster, producenter, tidningarna och bankerna och alltihopa självklart. Men också de politiska krafterna. Departementen ville minsann vara med. Och ett särskilt skäl var att då så hade regeringen frigjort, kan man väl säga, de så kallade löntagarfonderna. Och var stod i färd med att investera dem i någonting som inte var löntagarnas apparatur utan helt annat. Och IT-kommissionen fick möjlighet att helt enkelt lägga första förslaget till hur löntagarfondspengarna skulle användas. Och för att kunna göra det så utvecklade vi en analys av samhället, kan man säga. En rad olika samhällsområden. Utbildning, forskning, industriutveckling och så vidare. Hälsovård. Och beskrev det i en skrift som heter IT, vingar åt människans förmåga, som finns här. Och den beskriver hur man skulle kunna satsa i viktiga områden. Och det var fundamentala, starka satsningar. Och det var mycket pengar. Det var ju miljarder som skulle kunna fördelas. Och det var, därför var det en stor dramatik under den tiden, 94, som IT-kommissionen kom att jobba. Tyvärr så regeringen fick inte tillfälle att fortsätta med det här, för att man förlorade valet i september 94. Och IT-kommissionen kom då att omstöpas. Jag var med under en tid, men fasade sen, om man fasade väl ut, man kan säga. Och det finns under 90-talet flera IT-kommissioner som avlöste varandra. Men de var inte alls av samma dramatiska styrka, om jag så får kalla det, som IT-kommission nummer ett. Komiskt nog så just när under 93, när alla var i luven på varandra, så blev, en dag så blev Carl Bildt engagerad och sa: nej, som ni bråkar om vem som ska sköta vad här, det får bli så att jag får bli ordförande. Och jag vet inte om det är brukligt att statsministern blir ordförande i en statlig utredning, man så får kalla det. Jag har i alla fall inte hört talas om det tidigare. Men det var ju underbart och fantastiskt att vara med.
Det råder ju lite delade meningar, i alla fall på den tiden, om vad IT-kommissionen verkligen kom fram till och liksom förändrade det samhället på något sätt. Vad tycker du själv så här i backspegeln?
Vi hade kunnat göra och skulle gjort underverk på en rad områden, särskilt utbildning, forskning och industriutveckling. För det var tre områden som var, men klart också välfärd naturligtvis. Men eftersom kommissionen kommer att avsluta sitt mandat, den nya regeringen ville inte alls ha de personerna med, en del av dem. Så att det finns några som fick sitta kvar i den nya IT-kommission nummer två. Men svaret på din fråga är att IT-kommission nummer ett fick inte tillfälle att förverkliga några. Det finns i den här rapporten som man beskrev, Vingar åt människans förmåga, finns det en rad förslag som är väldigt starka. Det var faktiskt det tyngsta jobbet vi hade den här sommaren, att lägga skarpa förslag där man kunde vara ganska hänsynslös i resursåtgång, eftersom man visste att det fanns mycket pengar bakom knuten som skulle kunna förverkligas. Och enda som blev av det kan man säga var att regeringen valde att stoppa de här pengarna i olika stiftelser som skulle vara stabila och skulle leva länge. Och KK-stiftelsen och Strategiska forskningsstiftelsen, det fanns ett antal sådana som fick mycket pengar som sen har fortsatt. Men som man stöpte om, den tillkommande regeringen stöpte om dem en del i alla fall och kom att förverkliga andra saker. IT-kommissionens förhoppningar var stora samhällsomdaningar på viktiga områden som utbildning och forskning med mera. Och tyvärr fick vi inte tillfälle att förverkliga dem.
På ditt CV här nu på 90- och 20- och 00-tal här, då så finns ju SeniorNet med. Du är också med och driver försök om att, hur man kan använda tekniken för att rösta. Och du har varit akademiskt aktiv också som professor. Men om du ska... För under 90-talet och 2000-talet och även nu så har ju den här tekniken som du såg framför dig förverkligats. Jag vet att ni i Luleå, ni undersökte på 70-talet, undersökte hur man kunde använda teknik för läkare till exempel. Om man har läkarbesök på distans, och det är ju i högsta grad aktuellt idag. Men det har ju tagit ett litet tag också. Men du har ju fått se hela den här utvecklingen. Hur känner du inför den?
Ja, det var just vid sekelskiftet så hade jag förmånen att vara professor i Linköping, och tog jag fram en doktorandkurs som försökte avbilda informationssamhället. Lite grann summera det som vi har talat om här, och det var väldigt, väldigt roligt. Du hoppade över SeniorNet. Jag kan väl ändå nämna då att just mot slutet av förra seklet så bildades SeniorNet. Jag var med i högsta grad där. En stark initiativtagare var Marta Sandén, som spelade en viktig roll för SeniorNet Swedens tillkomst. Vi hade visserligen i Videotex ett antal år tidigare träffat en amerikansk kvinna som hette Mary Furlong, som startade SeniorNet i USA. Och det fanns en förebild. Men Marta var väldigt aktiv i början. Vi bildade en styrelse. Vivian Lundberg var ordförande och jag blev sekreterare. Marta Sandén blev generalsekreterare, och det sköt hon mycket bra. Och det här fortsatte sen, och man lät ordförandeskapet växla. Och jag var ordförande strax efter sekelskiftet ett par år. Man kan säga att Marta spelade en stor roll, men vi fick aldrig några pengar från regeringen till SeniorNet, som ju var en helt privat, om man får kalla det, organisation, självklart. Men man fick en skärv, men det var ifrån IT-kommissionen då i början på seklet, men det var en liten skärv avsedd för andra saker. Så SeniorNet fick aldrig det stöd som man drömde om att... Men inte elfolket fick, hurra, regeringen ger oss hur mycket som helst, allt vi pekar på. Det hade varit bra för SeniorNet Sweden är en viktig sak. Och redan vid sekelskiftet så att då bedriva utbildning för många äldre människor, men inte så mycket äldre, runt om i landet. Det är viktigt, demokratiskt viktigt vill jag säga. Och... Det startades något som heter SeniorSurf, som var en dag om året då man utbildade varandra helt enkelt och engagerade biblioteken runt om i landet i högsta grad. SeniorNet är en viktig sak fortfarande och har just förleden fått ett stort statligt bidrag till slut äntligen för att utveckla utbildningstjänster av olika slag. Det är jätteviktigt för många äldre människor, och vi har nära nog tredjedel, eller var över en fjärdedel av väljarna i alla fall, aktiva medborgare som är över 65. Och många av dem behöver hjälp med att köra internet. Och det, sådana saker är spännande.
Ja, jag ställde ju frågan där hur du såg på utvecklingen idag. Men om jag skulle snitsa till den lite så. Alltså, du har varit väldigt inne på just hur tekniken skulle kunna funka för att främja demokratin. Och även hur man kan använda det till att rösta och ta del av demokratiska handlingar eller politiska handlingar. Hur tycker du att det har funkat? Har det blivit som du hade tänkt dig där?
Det har det inte. Jag har aldrig varit någon vän av stora landsomfattande omröstningar om det ena och det tredje. Men ändå någon form av det jag spånade om 1971, det var lokal demokrati. Det kunde vara hundratals personer som kunde komma samman. Och det har funnits i statsvetenskapen under alla år modeller för mera levande medborgardemokrati finns hela tiden. Men de kommer inte till användning så mycket, för många av våra länder som vi lever i har en stark ådra av representativ demokrati i sig och är oroliga för att vi ska låta direktdemokratin och dess emotionella lynnighet styra i allt för hög grad. Så att det har förekommit experiment med lokal demokrati, men inte alls i den utsträckning som jag hoppades på. Och jag har många goda vänner som är statsvetare som säger samma sak. Men dock, vi har ett koncept som heter medborgardialoger som prövas, som helt enkelt är kommunikerade. Meddelandesystemen från 80-talet kom äntligen fram i medborgardialogerna, så är det. Och det är jättebra, det pågår i hälften av alla våra kommuner runt i landet. Om man talar med Sveriges kommuner och landsting som gör väldigt viktiga och bra saker för den här typen av demokrati, så finns det listor på hur de olika kommunerna gör. Där finns det en tjänst, kan vi kalla det, medborgarbudget, som är en medborgardialog med pengar. Så att medborgarna får träffas och definiera sin agenda, besluta om vad de vill göra i agendan och få förverkliga den. Det vill säga, kommunen delegerar en summa pengar till medborgarbudgetgruppen. Konceptet medborgarbudget har prövats av nu närmare ett dussin knappt kommuner i landet. Men det är det första riktigt skarpa sättet, tycker jag, att göra det. Så min förhoppning var ju inte att man skulle ha tjusiga tidningar, utan att människor skulle få mer att säga till om.
Ja, om vi skulle liksom sammanfatta hela din gärning här, så finns det ju faktiskt en röd tråd som jag tycker att jag kan se. Och det är ju det här med demokrati. Vi diskuterade ju dina släktingar som var aktiva politiker, och det har ju inte du varit riktigt på samma sätt, men ja, du har haft medborgaren i fokus. Håller du med?
Ja, det tycker jag. Och det är svårt när man blir lite äldre och försöka se en röd tråd. Jaha, livet har varit på det här viset. Men om jag ser tillbaka på det vi har pratat om och lite till, så är det nog så att medborgaren i centrum har varit viktig för mig under hela tiden. Och det väl, kan man säga, jag har alltid varit en konsument snarare än en producent när jag är ute på marknader av olika slag. Och jag har alltid varit engagerad i medborgarinflytande och hade förmånen att få jobba med det. Vi har haft en del utredningar som snuddar vid mina förhoppningar. Till exempel skapade man medborgarkontor på 90-talet. Det var väldigt väldigt viktiga ställen där man kunde gå och få sina drömmar förverkligade om man hade tur. Men som kommunerna helt enkelt organiserade, finns på många håll i landet. Inte lika populärt överallt, men och nu för tiden så har man, det återkommit alldeles i dessa dagar, medborgarkontorkonceptet. Man har döpt om det till servicehus eller sådär. Men medborgarkontor är en form av institutionell bild av min förhoppning, nämligen det att varje människa ska ha ett litet medborgarkontor tillgängligt för sig varje dag.
En sista fråga. Hur vill du bli ihågkommen?
Som den aktiva medborgarens röst.
Tack så mycket, Thomas Olin.
Tack, det var roligt.